välkomna till ännu ett avsnitt av Munväder. Vi kommer lite då och då, från sån här varje månad i alla fall. Det kan gå, kännas som det går långt mellan det, i alla fall för min egen del kan jag ju säga att det gör det. Till detta avsnitt 9 då, där vi kommer fokusera på Bond och Copenhagen Docks som har varit. Ja, och jag kan väl lämna över direkt till Henrik och förklara titeln.
Miscellany Calibondilistics Fjäll i Doxus.
Och än igen så är det ju ingen som har anmält sig till tävlingen att räkna ut referenserna till vårt avsnitt, så.
Det är inte det, vad synd. Jag tror den här är rätt så uppenbar för de som kan sin Disney, sin klassiska Disney. Och jag tänkte, det är ju en kul titel när det är, ja, som Michelinus, som det här, jag hade tänkt det här avsnittet ska vara. Men sen blev det lite mer fokus trots allt, vilket är bra. Så, men behåller titeln i alla fall, för det är roligt. Det är en rolig titel, helt enkelt. Yes.
Men vi ska väl inte förhålla där och bara gå vidare, eller gå in på hänt sedan sist.
Ja, vi gör det. Vad har hänt sedan sist, Tim?
Ja, vi har ju bland annat att USAs poliskår då, som uppmanar till en bojkott utav The Hateful Eight och Tarantinos, efter att Tarantino uttalat sig kring polisbrutalitet.
Precis. I have to call a murderer a murderer, and I have to call the murderers. Ja, 2014 och 2015 har ju inte varit ett jättebra år för polisen, men ännu polisen i USA, men ännu sämre troligtvis för offren för polisen, för polisbrutalitet.
Jo, det har ju varit ett väldigt hett ämne omdiskuterat. Och ja, de tyckte ju att det här var opassande kommentarer och att han är antipolisen, Quentin, för att han gjorde det här uttalandet.
Ja, det är ju kanske inte en särskilt förvånande reaktion egentligen, med tanke på hur så mycket, till den grad jag har hängt med, så har inte polisen, varken då The National Association of Police Organizations eller enskilda polisväsenden i olika stater, varit så smidiga i hanteringen av de här, ja, vad ska man säga, skandalerna, brotten, maktmissbruket.
Jo, exakt, det är ju egentligen det bottnar i, att det är extremt stort missnöje kring polisen och insatserna. Vad de har gjort och också hur de hanterat. Det har varit väldigt många grodor i samband med uttalanden om hur de ser på det här och diverse. Och sen har det varit lite överreaktioner från båda sidor, kan man väl också säga.
Ja,
precis. Bland annat de tar nästan in paramilitär styrkor för att hantera ganska fredliga protester. Jag kommer ihåg att var det John Oliver som körde den där bilden? Med poliser. De är så här full mundering, kravall, och så stormar det, och så går det bara någon lite casual på trottoaren.
Och var det i vintras eller var det i höstas, tror jag, till och med förra hösten. Men det var en Black Lives Matter demonstration han var på, va?
Troligtvis
bottnade i det här, eller ja, till de här uttalandena han gjorde. Och som jag förstod det, var den här demonstrationen, den kom lite olämpligt i och med att några poliser blivit mördade någon vecka innan eller efter. Det såg inte så bra ut i sammanhanget. Det blev lite dålig timing, helt enkelt. Och sen
jag läser det precis nu, det där med just att det här var i New York, och det var i New York som då fyra dagar efter att en polisofficer här, eller konstapel, hade blivit ihjälskjuten av en misstänkt.
Ja, just det. Ja, alltså Quentin Tarantino brukar ju inte vara så här politisk, så han brukar ju undvika sånt där. Eller ja, han svarar när han får frågan, men han får frågor om vapenvåld och sånt där jämt.
Ja,
ja. Jo, Quentin Tarantino brukar ju inte vara så politisk av sig. Han svarar när han får frågor i stort sett, men vad jag vet och kan komma på just nu, så har han inte varit så här liksom, ja, framträdande i såna här rörelser. Och han får ju ändå mycket frågor om så här vapenvåld och vapenlagar i USA varje gång han släpper en film i stort sett.
Jo, det är någonting de gillar att ställa frågan till honom, bara för att hans verk är ju då lite mer,
ja,
lite mer extrema.
Precis. Så det, jag menar, och nu är det ju kanske inte så konstigt att framförallt, alltså det är ju den här högljudda högern i USA som blivit förbannade också på det här.
Mm.
Tagit mycket skit från Bill O'Reilly till exempel, den som, ja, skäller på allt och alla för att han är en idiot. Men jag menar, alltså, jag kan inte se personligen att Tarantino har gjort något fel här.
Nej, alltså han är bara sagt egentligen vad han tycker om det här. Och
ja,
visst, det är ju typiskt Tarantino-talande. Han skräder ju inte på orden direkt.
Nej, det gör han verkligen inte. Men
så kanske är det de mer reagerar på. Eller de reagerar ju såklart, men just att han gör då att det här får uppmärksamhet när Tarantino uttalar sig.
Ja, men jag menar de här National Association of Police Organizations kallar det här för antipolisretorik, vilket jag tycker är väldigt, väldigt, ja, att överreagera, eftersom han säger, eftersom det är Tarantino sagt att ta tag i det här, de här poliserna som har mördat folk måste ju åtalas. Och jag tänkte, för det är vad det är, det här är mord, jag menar. Och jag menar, och kalla det antipolisretorik när någon talar emot så här, vad som är rätt så uppenbart är maktmissbruk och väldigt dålig hantering av det här, så tycker jag det är väldigt magstarkt att kalla ett sånt uttalande för antipolisretorik.
Jo. Ja, men man kan ju säga så här, i det långa loppet så kommer ju förmodligen det här inte att påverka Hateful Hate.
Nej, definitivt.
I stora drag att poliskåren, eller organisationen i alla fall, uppmanar till bojkott då.
Nej, precis. Det tror inte jag heller.
Det är ju en mindre nyhet i filmsammanhang, om man säger så.
Mm, exakt. Så nej, jag tror snarare har han nog tjänat på det, om man ska se det på det här viset.
Ja, hade han inte sagt någonting så hade det garanterat inte ens varit en... Alltså, grejen var att det där mötet hade ju inte fått någon uppmärksamhet om inte Tarantino hade varit där och sagt någonting.
Nej, troligtvis inte.
I alla fall inte så här stort att
Nej.
Det blev internationell nyhet.
Nej, exakt.
Eller snarare nationell, det var inte som... Det är bara vi som kanske läser en hel del.
Ja, jo, förvisso. Men något oss i alla fall. Så ja, nej, det... Jag tror Hateful Eight klarar sig utan dem, faktiskt. Det går nog bra i alla fall.
Jo, det kommer det nog göra. Så vi går väl vidare, antar jag.
Ja.
Det händer alltid intressanta saker när vi kommer till award season då, när de här filmgalerna nu, vi börjar gå in nu i den här perioden då många filmer släpps som gärna vill vara med och slåss här i vår om de återvärda statyetterna.
Mm, definitivt.
Och då är det ju ibland diskussioner, i alla fall i filmvärlden har vi diskussioner huruvida vilka kategorier folk faller in under. Det har ju varit på Oscarsgalan har det varit snack om ibland skådespelare, om de är en biroll eller en huvudroll.
Ja.
Och att man ibland sätter en, att organisation eller filmbolagen själva kör en liten lobbyverksamhet för att få in sin karaktär i exempelvis birollsgenren, för den blir lättare då än att slåss mot alla huvudrollsinnehavare.
Ja, precis.
Och nu är det ju så att The Martian då har bestämt här nu i Golden Globes att den tävlar som en komedi. Ridley Scotts The Martian då, sci-fi-komedin antar jag då, enligt Golden Globes.
Ja, det är lite av en stretch, kanske.
Jo, det ska ju sägas att det är Hollywood Foreign Press Association som är de som röstar, och jag antar att det är de som även sköter de här nomineringarna och klassificeringarna.
Ja.
Och men det är ju ganska, tycker jag, ja, det är verkligen att dra den lite väl för långt och säga att The Martian är en komedi, för vi har ju båda sett den.
Ja, jag vet inte alls om komiska element gör det till en komedi så till den grad att den kan tävla i en sån, eller att den bör tävla i en sån kategori tillsammans, eller ja, mot filmer som, vad blir det, med Trainwreck kanske.
Mm.
Ja, vilka andra filmer det nu kan bli.
Jo, det? Men det handlar ju som vanligt om att de ska kunna tävla i så många kategorier som möjligt och vill öka chanserna. Å andra sidan så är det ju, i mig tycker jag det är en bra grej att Golden Globes har fler genrer. Mm. Och gör det lättare för komedier att få lite mer uppmärksamhet.
Absolut.
Men då förtar du där lite den kategorin, om de sitter, om den här en slags andra rangs kategori som man puttar filmer som med lite finess kan manövreras in i den kategorin.
Ja, precis. Det blir ju väldigt genomskinlig. Den här PR-grejen blir ju väldigt mycket mer genomskinlig i och med ett sånt här beslut.
Jo, därför att enligt nästan alla klassificeringar utav The Martian så kan man ju inte säga att det är en komedi.
Nej, det tycker jag definitivt.
Bara för att en karaktär drar en hel del skämt och det, så betyder inte att det är en komedi.
Nej, precis.
Det är ju rent hur narrativet är i filmen, och där hittar man ju inte de där humoristiska inslagen.
Nej, exakt.
Även om de använder humor väldigt mycket i att driva dialogen och handlingen framåt, eller inte handlingen, snarare dialogen.
Mm,
drivs precis framåt en hel del med humor.
Precis. Så ja, nej, det är väldigt mycket av en stretch, och kan jag tycka lite fult.
Jo, men
exakt. Men ja. Tror du den vinner?
Jag vet inte. Bedömer de det som en som en komedi, eller bäst i den kategorin?
Vi får se. Den kanske får en Oscars-nominering trots allt. En liten sån där.
Jo, den lär ju definitivt få några tekniska, kan jag tänka mig.
Mm.
Eller det kommer den att få, jag är ganska säker på.
Ja, jo, definitivt tekniska. Jag tänkte med bästa film som en av de här filmerna som får en nominering, men som bara för att, ja, det är en någorlunda creddig box office-film. Men den har inte en chans att vinna.
Men du menar som det är bara lite prestige och PR i det, för att någon ska få fler folk att kolla på galan.
Ja, men lite som, ja, vilka hade vi förra året som var sådana? Jag kommer inte ihåg.
Jag är helt blank.
Ja, därför ingen Oscarsgala är någonsin särskilt minnesvärd. Så.
Nu ska jag se här, bästa film. Jag vet inte. American Sniper blev ju lite oväntat.
Ja,
blev lite oväntat, ja. En stor succé, men annars var det ju inga direkt kioskvältare. Någon av dem, Selma, Boyhood. Fear of Everything, Imitation Game var ju aldrig några kioskvältare.
Nej, precis. Nej, men alltså att den blir årets American Sniper om den nu skulle få i bästa filmkategorin.
Jo, men American Sniper var ju lite oväntad att den skulle dra in så mycket som den gjorde.
Ja, kanske den var, men förvisso. Men ändå, liksom, fortfarande den här box office-filmen som... För jag menar, jag tycker inte den kan jämföras som... Den, med den Oscars kvalitet eller vad man ska kalla det som de andra nominerade filmerna hade. Ja, ja. Inget är som väntans tider. Vi ser hur det går till slut.
Nej. Så har vi ju sista nyheten. Det är ju Forbes.
Den var lite spännande.
Som kommer med en liten sammanställning av årets största floppar.
Ja.
Vad kan du utläsa? Vad tycker du utifrån det du har hittat?
Det är väl lite tragisk läsning, men inte så där otippad läsning.
Så är det någonting speciell, någon direkt film du vill peka ut här som...
Ja, alltså av de 15 jag kollat här nu, så jag trodde inte faktiskt att Black Hat skulle vara med, för jag trodde inte att den hade en så pass stor budget liksom att den behövde tjäna in jättemycket, men tydligen så
Nej, det förvånar inte mig. Jag läste någonting om förväntningar de hade på den filmen. Men när jag läser att de beräknade 70 miljoner så blir jag lite, vad fan. Man får inte det intrycket när man ser trailern. Jag har inte sett filmen, ska ju sägas.
Nej, efter att ha sett filmen så liksom, wow, hade de verkligen, och sen nu sett den här, hade de verkligen så stora förhoppningar på den. Det är verkligen optimistiskt alltså.
Men den drog in 19,4 på en 70 miljoner budget, och det är långt ifrån, inte ens en tredjedel av budgeten.
Nej. Sen kan man ju vara lite, alltså nu såg jag aldrig Pan, men det är ju liksom, det är ju ändå Disney.
Fast det kändes ju som att det, alltså det kändes ju som att den var väntad, i och med att de flyttade ju den där nästan ett helt år.
Ja,
och då var det ju folk som sa att okej, men då är det nog inte så bra om studion beslutar sig att flytta den och lägga fram den. Då har de inte så stort förtroende för den.
Nej, det är klart.
Så de visste väl mer eller mindre att vi kan hoppas på break-even, så kan vi vara någorlunda nöjda med det här och få tillbaka vår investering.
Disneys live action remake som den här räknas till börjar redan bli tråkig alltså det. Hur många har det kommit? Det har inte kommit så många. 4-5 kanske. Så.
Ja, vi har ju en ganska stor film i år som var med på listan. Tomorrowland.
Förstås.
Som trots att den drog in 209 miljoner på en 190 miljoners budget, så räknas det som en flopp. Och det är ju för att man räknar ju inte in marknadsföringskostnader, och de är ju oftast lika stor som produktionsbudgeten.
Ja, just det.
Oftast, det är ju en tumregel man har i alla fall. Och i det här fallet så är den ju inte på den. Den är på tok för lite. Helt enkelt. Jag var ju ganska besviken i min recension av den.
Det är ju återigen Disney så,
och jag menar, det kanske är indikativt på någonting. Disney har ändå så haft succé i år. Inside Out drog in multum som de hade förväntat sig också.
Ja, man får ju räkna med att Star Wars kanske
just det.
Köttar in en hel del.
Ja, men, sen har de ju haft Ant-Man, Avengers, Age of Ultron är ju en av de sex mest inkomstbringande filmerna.
Ja, exakt. Så jag vet inte. Men med tanke på hur mycket, alltså Tomorrowland marknadsfördes ju mycket, så jag menar, men det är ju klart kvaliteten på filmen, det var ju ganska...
Ja, de lyckades aldrig liksom sälja det
misslyckat.
Där. Jag för mig, du var också någorlunda besviken på den.
Ja, jo, jag tyckte inte den var någon vidare...
Ja, den har många bra idéer, men den faller väldigt kort på utförandet.
Ja, oh ja, verkligen.
Det är liksom allting från handlingen som blev ett jätteantiklimax i princip. Och, det var inte helt enkelt så spännande.
Nej, det var den. Den var inte där. Jag vet inte, det kan
sen,
vara att
alltså, de... Jag menar, det var Brad Bird som man tänkte, ja, men då kan det väl vara någonting, men...
Ja.
Och om det nu var så, som jag sa i min recension, att Brad Bird tackade nej till Star Wars för den här filmen. om det nu finns någon sanning i det ryktet, att Brad Bird var första valet, JJ var andra valet till Star Wars, så... inte för att jag vet hur The Force Awakens kommer att vara. Det är fortfarande ett par veckor fram i tiden nu när vi spelar in det här. Så jag kan nog säkert säga att jag tror att Force Awakens inte kommer att vara på Tomorrowland-nivå i alla fall.
Nej, det kan man nog rätt säkert anta.
Alltså jag kan ha fel, men mitt intryck är så att jag kommer nog inte vara besviken, och då har jag en mycket högre förväntningar på Star Wars.
Ja. Fan om den är dålig nu alltså.
Ja, men det skulle ju vara en ding, men jag tror inte det,
Nej.
Eller jag vill inte tro det i alla fall. Är väl snarare rätt.
Jag tror de alla håller med där om det.
Nej, men trailerna har ju inte för att trailers alltid är någonting att gå efter, men trailerna har inte fått mig att bli orolig i alla fall.
Nej.
Och det är ett gott tecken. Ett litet gott tecken i alla fall.
Precis.
Även om trailer bara är en bråkdel utav en hel film.
Ja, precis. Men vad har vi den sämsta då? Rock the Casbah.
Just det, den har jag bara hört om, men jag har inte sett.
Ja, inte jag heller, så jag vet inte. Men jag menar, det blev ju ganska misslyckad. Både kritiskt och publikmässigt sett. Det är lite intressant.
Jo, sen har vi också Johnny Depp igen. Han börjar bli en sån här figur som figurerar på flopplistorna.
Ja, jo. Och det var ju den är jag ju inte förvånad att den är med, för det var ju en av årets mest utskällda filmer.
Jo, Mordecai, ja. Du hade läst boken, va?
En av böckerna jag läst.
Jaha, det är en serie, det hade jag ingen aning om.
Jo, en trilogi.
Det hade de säkert hoppats på också, kanske.
Ja. Det är mycket möjligt att de hade en ny trilogi där Johnny Depp är quirky. Men alltså det var fail. Det var en så väldigt tråkig film. Jag tror att alla förutsåg det här liksom. Alla. Ingen orkar sig Johnny Depp var jobbig just nu. Så det var tur att han kom med Black Mass senare.
Jo, jag verkar ha plockat tillbaka lite. Reparera lite av den här stjärnglansen som har tonat bort lite.
Precis.
Men sen också bara den sista, att Jupiter Ascending.
Ja, förstås. Också en väldigt utskälld film.
Jo, den gick ju i alla fall över produktionsbudgeten, men det är ju inte ens i närheten av vad det är. Robert Chowskis fortsätter ju på den här lite den här linjen av att, ja, den nästa film presterar lite sämre än den förra.
Ja,
i alla fall ekonomiskt. Nu säger jag ingenting om hur bra de är, för jag har inte sett Cloud Atlas till exempel, har jag inte sett den.
Ja, okej.
Okay. Så Jupiter Ascending var helt okej, okay, mitt tycke. Alltså okej. Okay. Ja, alltså inte mer, det var ingenting så här, oj vad fantastiskt. De har några alltså intressanta idéer och de har ja. De har ju fantasi och det ska man inte säga någonting om.
Jo verkligen. Så, men jag vet inte, det var liksom då, verkligen alltså en samling av allt från alla andra aktuella science fiction filmer just nu typ, och sen ett par tre år tillbaka kanske, plus att den var väldigt uppblåst. Så folk kanske tyckte att ja, okej. Nej.
Jo, ja, vi får ju se om Wachowskis får en sån här stor budget nästa gång.
Ja, det kanske är tveksamt efter minst två floppar nu. Ganska rejäla floppar. Cloud Atlas mottogs väl inte heller så bra så.
Ja, det är ju tyvärr så. Alltså pengar, money talks i branschen, ja. Och hur de presterar.
Ja, visst.
Det är det som kan avgöra om man får göra filmer. Om det är någon som nu undrar varför Michael Bay fortfarande gör filmer.
Ja, precis.
Det är för att han presterar i box office.
Ja, exakt.
Han tjänar in stora summor pengar för direktörerna.
Och han behöver inte bry sig.
Nej. De vet att han gör en film som folk kommer att gå och kolla på så.
Ja. Absolut. Och, men ändå, vi vill så gärna se han floppa. Hellre han än Wachowskis är ju roliga, även om de liksom är så, inte har någon aning om hur de, vad de håller på med, verkar det som ibland.
Ja. Så tänkte jag nu står den inte nedskriven här i våran lilla fusklapp här, men det var också en nyhet om, jag vet inte om du har läst det, Peter Jackson har uttalat sig kring Hobbit. Han har uttalat sig att han, det var i Battle of the Five Armies extra materialet där, så gjorde han en ganska öppenhjärtlig, jag vet inte om det är video, jag har inte riktigt läst på så mycket om det, men där han låter lite ångerfull med hur trilogin utvecklade sig.
Okej.
För att han i princip, när Guillermo del Toro då, som skulle regissera filmerna, då drog sig ur efter 1,5 år in i pre-production. Så istället för att börja om från början så tog han bara över Peter Jackson, menade han då. Och han menar att han kanske skulle ha börjat om från början lite mer och göra det enligt sin grej, för han var ju tvungen att arbeta vidare på idéer som Guillermo hade. Och det blev en hel del improvisering, menar han också.
Okej.
Så han menar kanske det var lite för stort projekt att han kanske skulle ha gjort annorlunda av det. För han erkänner väl lite att det fanns en hel del grejer han inte är helt nöjd med.
Nej.
Det är ju intressant också att Peter Jackson på något sätt har förvandlats till en George Lucas 2.0 också.
Ja.
Han har haft den här, han har ungefär likadan utveckling. Han blir liksom Guds sändebud där med Sagan om ringen, och sen kommer han tillbaka och gör en prequel och så börjar fansen och vända sig mot honom.
Ja, jag menar det. Men, för jag menar, alltså det är så mycket Peter Jackson klichéer i The Hobbit-trilogin. Jag menar så att han ska sitta och slå ifrån sig, men alltså bara, nej men alltså jag jobbade ju bara vidare på Guillermo del Toros idéer.
Ja, jag tycker det låter också jävligt oprofessionellt.
Ja, när man Peter Jackson alltså.
Speciellt när man säger, ja men vi improviserade lite. Jag menar, vad fan, tar han inte sitt jobb på allvar?
Nej, eller hur?
Alltså visst, jag förstår att när man är ett och ett halvt år in i en produktion och man har lagt ner stora summor på att bygga, de hade ju redan byggt scener och diverse.
Ja.
Så är det inte så jäkla lätt att bara börja om från början.
Nej.
Men man kan ju menar, han borde ha ett sånt förtroendekapital att han kunde liksom övertala honom. Jag behöver ett halvår. Han pratade till exempel om att han kunde skicka folk hem bara några timmar så han skulle kunna rensa tankarna och tänka ut det hela.
Ja.
Det var nog i alla fall vad jag har läst.
Okej. Ja. Det är ju förvisso som tittare av de filmerna, eller åskådare till de filmerna, den här troligtvis en av de mest uppblåsta blockbuster-trilogierna någonsin. Så,
mer uppblåst än Star Wars, alltså prequels?
Ja, lätt mer uppblåst.
Ja, alltså. Jag kan ju hålla med om det. Alltså, det är ju liksom tagit en liten bok och tryckt ut till tre jävligt långa filmer.
Ja, och jag menar, han har... Och jag tänker bara när han säger så här, ja, vi improviserade lite då, eller ja, så bara, ja okej, det är därför två av tre filmer slutade med att örnarna sveper in och räddar alla igen.
Det är en bra liksom nödplan om man inte riktigt vet hur, ja, men hur ska vi lösa det här? Ah, Eagles.
Ja, precis. Ja, jag halvköper Peter Jacksons ursäkt. Eller ja, inte ursäkt kanske det inte är, men hans...
Han erkänner ju i alla fall att den kanske inte riktigt blev så bra. Även om han inte sa det ordagrant, så låter det som att han förstår att ja, de kunde ha varit bättre.
Precis. Så jag halvköper det, kan jag ju säga i alla fall.
Ja, Peter Jackson. Får se till att skärpa det om du inte vill få en liknande karriär som George Lucas.
Peter Jackson ska gå tillbaka och göra alltså gör en klassisk Peter Jackson-film för att liksom gör en splatter-film eller en B-film med stor budget förvisso, för varför inte, men rensa paletten lite nu. Ta bort den här Sagan om ringen grejen och
ja, men så kommer Silmarillion och
ja,
blir säkert ska det göras filmer på dem också.
Blir säkert han också då.
Nej.
Förhoppningsvis inte.
Nej, och sen jag kommer att tänka på George. Han är ju, jag vet inte om du också hörde det också, kan vi ta väldigt kort. Han hade uttalat sig kring Star Wars och sa att han har ju börjat göra lite små uttalanden här lagom till premiären, lustigt nog. Och då var det ju någonting i stil med att jag gör inga fler filmer, för när jag gör filmer så blir jag bara kritiserad ändå. Och det låter väldigt känsligt. Han låter ju som ett så här jätte... som ett litet barn ungefär. Ja, men det kvittar ungefär vad jag gör. Jag blir bara kritiserad ändå. Alltså, han har jobbat i filmbranschen. Det liksom är grejen med den. Du gör ett verk och folk kritiserar den.
Ja, buhu.
Han pratade om det. Det var därför som han sa att han släppte taget och det, för att ja, om jag är i film så blir jag ändå så bara kritiserad.
Ja, det. Jag vet inte om det är någon slags brickad form av självinsikt kanske, men jag vet inte, eller början till att det är självinsikt fast ändå inte. Det är liksom, nej, jag tänker inte göra film för alla bara gnäller. Okay, men varför tror du gnäller? Folk gnäller. Ja, men jag tänker bara inte göra film. Lägg av. Låt mig bara.
Det känns som att han kanske har suttit på datorn och varit så jätteledsen och bedrövad över all kritik och alla videos som finns varför folk hatar prequel-trilogin.
Ja, precis.
Och hur mycket de hatar Jar Jar Binks. Och han har hållit på och slängt det där med Jar Jar Binks lite som ett fuck you ungefär. Jag vet inte, det var något sammanhang han sa, nu kommer jag inte ihåg det, men det var i något tillfälle han hade använt det som en slags comeback mot den här kritiken och sagt någonting med Jar Jar. Bara för att han vet vad folk tycker om den. Men
ja,
han vill säga, ja, men det är ändå jag som gjorde filmen och Jar Jar är kvar och han är en del av kanon, så in your face.
Det är ett rätt bra svar ändå. Då står han ju för dig i alla fall. Vilket, okej, okay, fair enough. de mest fruktansvärda skapelser som någonsin satts på film. Ja, men okej, visst han sår för det i alla fall. Så viss mått av respekt där kanske.
Jo.
Ja, det är roligt.
Jo, men vi tar väl en paus där.
Mm,
och så vi. Återkommer vi till lite om Bond och Copenhagen Docks. Så häng kvar. Ja, vi är tillbaka då. Och nu ska vi prata om bland annat om lite bara Michelinies eller hur man nu säger.
Miscellaneous.
Lite blandat.
Mm.
Bland annat om Bond då. För det är den nya Bond-filmen. Alltså den hade typ premiär sist vi gjorde podden. Jag vet inte om vi hann något. Vänta nu, jag tror vi hann att se filmen innan vi spelade in podden, men
det gjorde vi nog, ja. Mm. Ja, eller gjorde vi det? Ja, den var precis på
det var omkring de dagarna i alla fall.
Helgorna där. Vilket är, men alltså det är november som är Bond-månaden.
Oktober.
Och nu spelar vi in. Nej. Ja, bara för att vi i Europa får den jättetydligt.
Ja, det ska vi gnälla över.
Nej, definitivt inte. Det är en rätt bra del att vi får en Hollywood-film före Hollywood.
Ungefär som med Star Wars. Det får vi också före. Så.
Ja, vilket är gött. Men jo, Spectre. Blandat mottagande har de fått.
Mm.
Och vi var båda ganska överens om att den kanske förtjänar ett blandat mottagande också.
Ja, definitivt. Definitivt. Den vill inte riktigt stå på sina egna ben, den här filmen, känner jag.
Nej, det var mitt största problem med den.
Så här nu efterhand har jag kunnat tänka lite mer. Jag har ju också recension som jag gjorde.
Ja.
Men så här nu har jag fått lite mer distans till det. Så är det ju det. Det är ju ganska pinsamt uppenbart att den här filmen på något sätt ville vara en slags hyllning till klassiska Bond. Ja, igen, ja. Även om i Skyfall kunde jag förstå det. Det var ju ett visst firande där, jubileum.
Mm.
Men nu behövde de ju inte det.
Nej.
Jag vet inte vad jag ska säga mer. Alltså det
är
underväldigande, alltså. Och sen är det igen att den största setpisen är typ i början. Ja, som med Mission Impossible där. Så
lite så, ja.
Den stora, som inte var sådär jättespännande. Jag tyckte inte någon av actionsekvenserna var sådär jättespännande. Det är någonting jag känner med många actionfilmer idag, att det är inte många som imponerar mig lika mycket längre som de gjorde förut. Det kanske är för man har sett, men det känns som att man ser samma sak.
Det är väl lite där kanske. Men jag menar, sen är det ju också att, alltså, vi har, för det så här är Bondfilmer. Det kommer en jättebra och sen kommer det någon som ingen tycker är lika bra som den förra, för att den är inte lika bra som den förra. Och bara nej, okej, men det är fortfarande en bra Bondfilm. För Spectre tycker jag fortfarande är en bra Bondfilm. Även om den är liksom, den är definitivt inte lika bra som Skyfall. Men jag menar, se till de gamla Bondfilmerna då. Jag menar, hur många av dem med Sean Connery liksom är riktigt bra. Vi har Diamantfeber som är
Den gillar du att plocka fram och basha lite.
Jag tycker You Only Live Twice är rätt så överskattad och sådär. Jag menar, vad har vi med? Vi har Dr. No är ju den första, visserligen, så den kanske inte är så.
Kanske är ganska talande när du tänker på vem det är som har skrivit manuset till You Only Live Twice.
Vem är det?
Roald Dahl.
Ja, just det.
Nej, det är ganska lite kul. Men direkt man kopplar, man tänker inte på Bond när man hör Roald Dahl.
Nej, verkligen inte. Mångsidig den. Nej, men jag menar, på poängen är ju att det är ju fortfarande en bra Bondfilm. Jag menar, för i slutändan det värsta en Bondfilm kan vara egentligen är ju tråkig. Att den är tråkig. Och Spectre var inte tråkig.
Ungefär som bara tråkig som i Hennes Majestäts hemliga tjänst. Nej, skojar bara.
Bara tråkig som For Your Eyes Only. Det är definitivt den sämsta Bondfilmen kan jag tycka. För den är tråkig. Och det är det värsta en Bondfilm kan vara. Jag menar, även om den här tillhör, även om Spectre tillhör moderna Bond, som är ska vara mer, ja, iskall, kanske lite mer realism. Bond är en psykopat igen. Eller ja, renodlad psykopat och sådär. Så jag menar, spelar ingen roll att den är lite löjlig sådär, för det är fortfarande en Bondfilm. Bondfilmer har en viss löjlighetsfaktor.
Jo.
Så, alltså, så mycket är det. Jag menar, jag kommer definitivt se om den, och den kanske växer.
Och jag måste ju säga det, även om all mystik kring Christoph Waltz karaktär och det, så tyckte jag ändå så att han gjorde ett bra jobb.
Ja, ja, visst, det är så.
Han är verkligen sån där som tar över scenen när han är med i den. Det känns som det varenda scen han går in, så bara, ja, men nu fan händer det saker.
Ja, verkligen.
Även han inte säger någonting. Till absolut. Exempel som där han introduceras i filmen.
Ja,
den scenen diggade jag ganska mycket. Även om det som ledde upp till den scenen var väl lite med, så gillade jag verkligen sättet de gjorde det med honom.
Ja, men precis. Det var en väldigt bra scen, var det? Så det är coolt. Absolut. Så det, jag menar,
det var ju kul med Christoph, vad säger jag, som i en roll som alla nog hade väntat sig redan när han utannonserades. Så.
Ja, ja, definitivt. Och det är ju en självklarhet, så det var ju bra att de inte gjorde någon sån här. För det kunde man ju kanske tänka sig att det var någon lite så här avledningsmanöver då, bara att nu ska vi tro att han är Blofeld, men det är någon helt ny karaktär istället som är precis som Blofeld, fast det är inte Blofeld. Men det var skönt att de inte gjorde det, för ändå, jag menar, det är ändå den här revampade Bond, och Bond måste ju ändå ha någon film kanske med Blofeld, kan jag tycka.
Jo, då det öppnades väl för att han kan dyka upp fler gånger.
Ja, det ser jag fram emot i sådana fall.
Men du, är vi förhoppningsvis en bättre film?
En ännu bättre film, ja.
Ja, alltså, den, för mig, den är okej, men på något sätt känner jag att det här är verkligen inte en nivå Bond ska vara på.
Ja, fast ändå. Det är ju massor av Bondfilmer som är på exakt den här nivån.
Jo, men ändå.
Jag menar, det är ju mer sällsynt att Bond är på nivån av Casino Royale och Skyfall och GoldenEye och Hennes Majestäts hemliga tjänst, liksom.
Och Living Daylights.
Living Daylights, absolut. Båda Timothy Dalton. Ja. License to Kill och Living Daylights.
Du skulle fråga mig någonting.
Ja, du Tim. Vem var den första som spelade Bond i film? Eller på i The Moving Pictures, eller vad man ska säga. Vem var det? Vem tror du, rent spontant sådär?
Nu vet du ställer mig en kuggfråga här lite. I och med att jag vet att det inte var Sean Connery.
Nej. Det är riktigt.
Jag vet att det var någon tidigare som spelade. Menar du då inom film? För jag för mig det också var någon som porträtterade han på tv.
Ja, nu har ju du liksom dissekerat min fråga allt för mycket.
Ja, okej, okay, förlåt då. Okej, okay, fortsätt.
Jag trodde du skulle säga, jag tänkte att du skulle säga David Niven.
Just det.
Som spelade Bond tillsammans med en massa andra som också spelade Bond i stort sett i komedin Casino Royale, som kom 1967. Vilket egentligen är efter, vilket är efter Sean Connery var Bond då. Så, men Men det är en populär gissning ändå på den frågan.
Mm.
Nej, men den första heter Barry Nelson.
Ja, just det. Jo, men jag har hört namnet. Det var att jag hade det lite i mitt så här popkultur bibliotek här att det, nej, det var inte Sean Connery.
Nej, precis. Utan han spelade James Bond i en tv-filmatisering av CBS. Av Casino Royale då. Vilket var den här tv-filmatiseringen gjorde senare att eftersom CBS hade rättigheterna till just den boken kunde inte den här officiella Bond-filmserien börja med Casino Royale som är den första Bond-storyn. Utan de valde att börja med Dr. No istället. Och...
ja, det gick ju bra ändå.
Det gjorde det ju definitivt. Vi fick ju en grym filmatisering av Casino Royale. Men har du sett den här Casino Royale från Climax då som tv-serien heter?
Nej, det har jag inte.
Nej, jag såg den idag inför det här avsnittet. För den finns på YouTube. Om man bara söker på Climax Casino Royale James Bond så finns den där. Den är lite mindre än en timme lång och den är allmänt skön. Mycket för att Peter Lorre spelar Le Chiffre. Och Peter Lorre är troligtvis en av de coolaste bondskurkarna, även att han inte är en officiell bondskurk.
Jo, det kan jag tänka mig.
Mm.
Känns som att jag borde se fler filmer med honom. Jag har inte sett så många med Peter Lorre, men...
men det är definitivt. Och Barry Nelson är ju förstås amerikan då, och det här var amerikansk tv. Mm. Så i den här är James Bond amerikansk spion, CIA. Jimmy Bond.
Jimmy
Bond. Men det är en rätt skön filmatisering. Det är definitivt något man borde se, jag tycker.
Mm.
Till er som lyssnar och till dig till.
Jo, det får jag väl ta och göra.
Det är en rolig sittning. Ja.
Men om jag kan fråga dig då.
Mm,
när jag frågar, om du säger så här för dig, typisk klassiska Bond, om du tänker ansikte, vad tänker du på då? Om vi säger, om vi pratar ur ett rent nostalgiskt perspektiv.
Ja.
Alltså växte du upp med antingen att du blev tvångsmatad de klassiska i kronologisk ordning Bond-filmerna? Nej. Eller var det så den som var Bond just då?
Den första Bond för mig är Pierce Brosnan då.
Ja, det är det ju för mig också. Det var ju det jag försökte leda in på där.
Ja, GoldenEye är den första Bond-filmen jag såg så,
Tror det är det för mig också faktiskt. GoldenEye, vi är ju jämngamla så.
Ja, precis, den kom precis där omkring då, så, ja.
Jag kommer ihåg jag blev lite så här förbluffad när jag fick berättat för mig att det fanns andra som spelade Bond och jag fick se någon bild på Sean Connery då. Tänkte så här, det är inte alls Bond, den där snubben på den där svartvita bilden, det är inte alls Bondy Pierce.
Nej, kommer inte jag ihåg faktiskt hur jag reagerade då på att det fanns flera Bond.
Ja, men alltså, men det var ju lite sådär att alltså, jag tror jag fattade grejen tidigt det där med Det gjorde jag ju, jag fattade. Jag var ju en sån där som fattade att film inte var på riktigt och det fanns andra som kunde spela och det, men jag var lite ändå så sådär att han såg fel ut.
Ja, precis. Jag tror den andra Bond för mig i ordningen, det var Roger Moore i Live and Let Die, för det var nog rimligtvis den andra Bond-filmen med en annan Bond-skådis som jag såg då.
Mm.
För jag tror jag såg Tomorrow Never Dies innan jag såg Live and Let Die. Mm. Men jag är inte säker. Alltså, ja, och jag menar Pierce Brosnan är en jättebra Bond liksom.
Ja, det är ju intressant att diskutera det, för många har ju snackat det nu när det mycket tal om Daniel Craig. Kommer han tillbaka till nästa film? Är det hans sista film i så fall? Och det är ju många som på något sätt snackar om att de vill ha en lite mer Pierce Brosnan-aktig Bond.
Mm,
alltså en lite mer suave.
Precis.
Så där härlig. Och det är ju lite så att det har varit trenden i många sådana här spionfilmer i år, kan vi ju bara säga.
Mm.
Har det varit ett par sådana suave och eleganta spioner som har varit lite av, de har varit populära.
Precis.
Man from Uncle bland annat.
Ja, just det.
Och
den kom tillbaka där. Ja.
Och Kingsman har vi ju.
Kingsman kör vi. Och sen har vi de fortfarande de mer hardcore Jason Bourne, eller ja, Bourne-gänget är det väl nu kanske, med Jeremy Renner som var i den senaste Bourne-filmen. Och Ethan Hunt förstås från Mission Impossible. Ja, precis. De är ju inte särskilt suave. De är ju mer stumt, men kanske lönnmördare helt enkelt. Men ja, absolut. Nu när Daniel Craig har fått kört sin grej, och om han nu kör den i en film till, så skulle jag absolut välkomna en mer suave Bond igen. Lite mer smooth.
I alla fall att de tar en ny riktning som inte fortsätter på samma sak. För det ska ju vara lite så med Bond att, att de gör någon ny grej som inte bara fortsätter in på samma väg. Alltså man har ju en chans att bita ut och kanske ändra lite i tonen. Det var ju mycket kritik kring Roger Moore och tonen i hans filmer. Att det blev lite farsaktigt där, alltså buskisaktigt.
Camp-eran, buskis-eran av Bond. Och de är ju roliga för att de är lite buskis sådär. Även om några av dem blir lite... Jag menar, även om till exempel den sista han gjorde, A View to a Kill, är rätt så dålig, så har man fortfarande liksom Christopher Walken som skjuter gruvarbetare, och en sexscen med Grace Jones och Roger Moore, vilket är bizarrt.
Ja, just det, den är jätteskum. Åh, herregud, när man tänker tillbaka på den. Alltså det...
De är såna extrema motpoler, liksom Roger Moore och Grace Jones.
Och den var ju lite så, ja, den där vem styr vem-grejen och ja.
Ja, men lite så.
Ja, verkar ju som en liten mes, vill jag minnas, i den scenen. En av de få tillfällen när man verkligen så att Bond är en jävla mes.
Ja, definitivt.
Kommer liksom muskulösa och storväxta Grace Jones och bara,
ja,
han såg ut som en pygmé i jämförelse.
Ja, hon hade ju mosat honom liksom.
Det är ingenting fel på Grace Jones, det är...
Definitivt. Grace Jones var ju väldigt underskön så.
Okej, jag skulle nog säga lite, alltså, ikonisk och särskiljande om man ska räkna Bondbrudar och det man kommer ihåg henne.
Ja, definitivt.
Men många andra från just den eran kom jag knappt ihåg namnen på, om det inte var de här självklara som hade typiska...
Britt Ekland kommer vi ju ihåg.
Maud också. Var det under Roger?
Maud Adams, precis. Hon var ju två till och med. Så.
Ja, just det. Hon är väl en ganska exklusiv klubb där.
Mm, definitivt. Ja, så...
Jo, men vi säger så här med Bond. Bästa Bond-filmen, Henrik.
Bästa Bond-filmen, min favorit är I Hennes Majestäts Hemliga Tjänst.
Det är mångas favorit. Den hamnar på väldigt många listor, men det är ju en vattendelare samtidigt.
Men det är så bra att den har fått den cred den förtjänar ändå på senare år, eftersom den kontemporära reaktionen inte var, ja, den var ganska ljummen. Och mycket berodde väl på att för det första var det ju det allra första bytet från av Bond-skådis då. Och Sean Connery hade rätt mycket cred, så gick de från en helt okänd australiensare som mer hade så här filmstjärna aura än skådespelare aura. Men jag menar, det hade ju Sean Connery innan med. Han var ju filmstjärna, och efter Bond också mer filmstjärna än vad han är skådis. Så men, och sen var ju, alltså, sen kunde ju inte George Lazenby skådespela särskilt bra.
Nej.
Och han påstod själv att han fick ingen som helst guidning eller hjälp eller regi under inspelningen. Men det är lite ord mot ord, för Peter Hunt som regisserade I Hennes Majestäts Hemliga Tjänst säger att nej, 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 det där stämmer ju inte. Så,
såklart säger han det.
Precis. Så George Lazenby alltså sa ju, gick ju ut officiellt med innan filmen ens hade släppt, så att nej, det här blir sista.
Mm.
Första och sista. Och det är ju grejen lite med Bond-skådisar också, att det, alla har en uppvärmningsperiod liksom. Det, så när det bara är en film med en skådis, där en skådis spelar Bond och inte följer upp det med fler, så får man inte den här uppvärmningsperioden. Och det är väl troligtvis därför folk liksom överlag inte är så överförtjusta i till exempel Timothy Dalton eller George Lazenby eller Lazenby för den delen. Medan många hävdar Sean Connery som allra bäst och Roger Moore är bäst för att han varit med i så många och så vidare då. Men jag vill hävda ändå att George Lazenby är en väldigt bra Bond för den storyn som de berättas i Hennes Majestats hemliga tjänst. Han kör en mer mänsklig Bond, en som är kapabel till ett bredare spektrum av känslor och beteende än vad Sean Connery var.
Jo, lite mer ska man säga stilfull.
Ja, precis. Han har mycket mer sexappeal. Dels han var ju modell innan.
Jo.
Så
det är väl också det många mycket kritik bottnar i. Det handlar ju som många har problem med var bara att han hade modellbakgrund.
Exakt. Så men jag menar han är definitivt inte den sämsta Bond, tycker jag inte. Ja, Roger Moore är ju den som är sämst enligt mig då. Men men jag är ju helt med på att George Lazenby var ju ingen vidare bra skådis, i alla fall inte i den filmen. Så där, han var, som sagt, han hade mer filmstjärnestatus.
Jo, jag har ju bara sett filmen en gång, och det är nu många år sedan. Jag borde ju ta sig om filmen och se om jag tycker likadant.
Ja, det tycker jag absolut. Det ska
jag. Jag var inte så vill med det, men vad jag kommer ihåg var ju att de försökte faktiskt någonting annorlunda.
Ja,
det, med Bond. Men jag minns ju fortfarande att jag inte tyckte att han var en så bra skådespelare. Nej. Det var några repliker där som verkligen fick att dra ihop sig.
Det är tillfällen där han verkar väldigt tafatt och sådär. Men det är fortfarande, och det är liksom en av de grymmaste action. I Hennes Majestäts hemliga tjänst, det är en väldigt bra actionfilm också. Den är en av de bästa liksom actionscenerna genom tiderna i Bondfilmer. Och alltså den film som är så renodlat James Bond, att plus lite till. Så det är därför det är min favorit då.
Mm.
Jo. Vilken är din favorit?
Jo, alltså jag funderar på det här väldigt mycket fram och tillbaka. Och alltså den jag kommer tillbaka till många gånger är The Living Daylights, gillar jag väldigt mycket.
Mm.
Trots jag vet inte varför, vad det är som gör att jag kommer ihåg det, men jag bara kommer att jag älskade liksom allting från liksom musiken och stämningen och Timothy Dalton då, som kanske är den absoluta favoriten, även om jag har många som ligger där och
ja.
Och tävlar om det, men alltså det, jag tycker den visade den lite av en gritty Bond innan det var inne att göra det.
Ja, absolut.
En väldigt mörk och liksom no nonsense Bond, och han var inte liksom lika gubbsjuk som hans föregångare.
Nej.
Alltså han, det blev en mycket mer mognare Bond som inte, för jag menar, han är till och med mindre gubbsjuk än Daniel Craig till och med.
Ja.
Och jag måste nog säga att han är den minst en av de minst gubbsjuka Bond som har porträtterats.
Ja, absolut. Det är jag helt med på. Timothy Dalton är ju så väldigt bra i hur han både är så jävla iskall och mördare samtidigt som han är suave.
Jo, men han är det också liksom elegant, trevlig. Mm. Alltså han kan göra hela registret, och det är därför jag tycker han var så bra Bond, för han har ett väldigt brett register som skådespelare. Det är få förunnat sig. Jag tycker alltid det är kul när jag ser Timothy Dalton i nästan allting han gör, för han kan göra så mycket olika. Han kan göra komedi.
Ja.
Det har ju bevisat på mer än ett tillfälle. Han kan göra liksom tungt drama, han kan göra mer lättsamt. Han kan spela vad är någon, för mig någon tv-serie han gjorde en cameo och var typ hemlös eller vad då.
Ja, han är ju skådespelare in i märgen sådär. Och jag tror också att han är min favoritbond som jag tycker just nu. Det brukar ju gå lite i vågor och sånt där också, men Timothy Dalton är skådisen i alla fall som jag tycker är renodlat James Bond, mest renodlat James Bond.
Väldigt, väldigt underskattad. Det är en del som i alla fall jag går in och kollar vad folk tycker, och Bond-fansen.
Ja.
Så är det också lite Bond-fansen är väldigt, skulle jag säga, delade kring väldigt många saker.
Ja, det är de.
Vad Bond är, men det är just det som grej med Bond. Det är inte riktigt samma sak för alla, och det är inte alla som gillar alla Bond eller alla Bond-eror som har varit.
Nej, precis.
Det är de som avskyr Roger Moore, och det är lite mer lättsammare tonen i de filmerna. Medan andra älskar den, tycker det är superskönt. Och det är definitivt, det beror dels på nostalgi och vilket förhållning man har till dem. Det finns bra Roger Moore-filmer. Det är bara just nu kan jag inte riktigt komma på någon direkt där. Men...
Nej, ja, men alltså de flesta av Roger Moores Bond-filmer är ju helt okej. Jag menar, Live and Let Die är ju grym. Ja. Man with the Golden Gun är troligtvis den bästa, om man frågar mig i alla fall, av Roger Moores. Det är den sämsta då, For Your Eyes Only, enligt mig, som ligger där under hans era. Kan det vara så att du och jag tycker om Timothy Dalton bäst för att vi första vi såg var Pierce Brosnan, och Timothy Dalton är Pierce Brosnans Bond fast gånger 10 typ?
På vilket sätt menar du?
Ja, men Pierce Brosnan är också väldigt smooth och suave, och samtidigt som han är iskall och mördare. Men jag menar, Timothy Dalton är det ännu mer.
Jo, kanske det. Alltså, det kanske också är det att han är en bättre skådespelare än Pierce Brosnan.
Det är ju
ingen snack om saken där, att han är.
Jo, precis. Det är väldigt hårdkokta Bond-filmer han var med i också, Timothy Dalton.
De
är ju, som du sa, de var Daniel Craigs Bond före Daniel Craig.
Och före det ens blev trendigt att göra den typen.
Mm,
fast 80-talet, just sen 80-talet hade den trenden lite, vill jag minnas, när det kom till actionfilmer och göra det lite mer mörkt. Och...
Jo, det finns många riktigt hårdkokta, lite sådär, noir. Och det är ju lite de elementen de har, plus lite till.
Jo.
Indeed. Har vi något mer att säga om Bond? Nu har vi pratat om Bond, men behöver vi aldrig mer prata om det här, om Bond, tror jag.
Det är till nästa film.
Till nästa film.
Nu pratar vi om det igen.
Se om något har förändrats till dess.
Kanske det inte har, kanske.
Kanske, kanske inte. Vi kan alla vara överens om i alla fall, tror jag, att Quantum of Solace, den var ju ganska
det var ungefär där jag blev mest medveten, även om jag vet att det hände tidigare. Då kände jag verkligen att de ville gå lite Born Taken
grejen.
Och jag kommer inte ihåg, var det Quantum of Solace eller Taken som har samma actionsekvens i princip? Taken 2 tror jag det är.
Ja, springa på taket.
Ja, men alltså det var de är till och med på samma ställe.
Ja, Det kan jag kommer inte ihåg exakt var det var, men det, det
var det inte Turkiet eller
något. Ah, jo, just det.
Men jag vet inte om det var Taken 2 som var där först, och det var ju det många snackade om, att det är inte riktigt Bond att ta efter andra filmer och apa efter så uppenbart.
Nej, precis.
Det brukar vara tvärtom, att de inspireras av Bond.
Ja, exakt. Ja, så det, jag skulle inte säga att Quantum of Solace är en dålig film, men det är en ganska som Bond-film är den dock inte så passande. Nu svider den lite.
Det var Quantum of Solace var före, så det var lugnt.
Ja, okay. Ja, men ändå. Men ändå. Tror det är Cinema Sins som påpekat det någon gång, att under den här perioden av 00-talet så var det jättemånga filmer som hade den här actionfilmen, som hade den här springa på taket i jaktscenen.
Ja, men parkour var ju väldigt inne då, så.
Ja, det var väl det.
Alla skulle göra det. Bourne och...
Ja, men precis. Bourne har ju också sådana scener, så.
Mm. Nej, men jag kände det lite. Jag kände samma sak med Spectre här, och jag kände lusten nog inte lika mycket i Skyfall, och det är fortfarande här med actionsekvenserna extremt nästan huvudvägsframkallande.
Mm.
Jag säger, man hinner knappt ens se vad som händer. Jag bara, ja, men vad fan, kan jag inte bara spola? För jag kan ändå inte se vad som händer.
Nej, precis.
Liksom en hand där och sen ett ben och knä åt, och en hand, och vi ska koppla ihop att nu får någon stryk här.
Ja, precis. Det blir väldigt väldigt jobbigt. Och det var ju som allra värst i Quantum of Solace, för att de hade Mark Forster på regi. Så
Gud.
Han gillar sånt.
Körde med samma jävla skit i World War Z.
Precis. Vad brittiskt du sa det. World War Z.
Ja, ska jag säga Z eller?
World War Z.
Ja, det kan jag också säga.
Det är ju American.
Kanske är för jag är i Danmark nu. Där ser man också sett.
Ja, okej. Okay. Fair enough. Ska vi lämna Bond där?
Ja, det får vi nog göra.
Som sagt, se nu... Climax Casino Royale. Kan ni ta med er från detta?
Och nu tar vi över och bara pratar om Star Wars. Nej.
Oh my god. Så bra, tror jag.
Kan ju prata, prata bara lite kort om den.
Lite kort, ja. Varför inte?
Ser du fram emot den?
Jag ser fram emot Star Wars.
Bra, då har vi pratat om den.
Ja, men vad bra.
Nej,
bra.
Nej, men
det börjar närma sig nu.
Jo, men det märks av väldigt mycket. Det är väldigt mycket Star Wars just nu.
Ja.
Som, det kan nog inte undgå någon i västvärlden nu att det kommer en ny Star Wars-film.
Nej, precis.
Oavsett vilka medier du använder och kanaler du använder för att få din underhållning eller inte ens underhållning. Den är överallt.
Ja,
den är på dina talkshows, den är på dina tv-serier. Den gör några, som sagt, SNL gjorde ju den här, jag vet inte om du såg den.
Nej.
En audition-grej, det är en liten spoof på vad de gjorde för ungefär 20 år sedan.
Okej.
Där det är, ska det vara kända skådespelare som gör audition då för Star Wars. Så förra gången var det ju Kevin Spacey som gjorde en massa imitationer av Christopher Walken och liknande.
Okej.
Och Jack Lemmon tror jag han också gjorde.
Ja.
Nu gjorde de det igen då med en massa kända skådespelare och...
Okay.
Men det är också en sån här tydlig marknadsföringsgrej för att...
Ja, definitivt.
För då hade de ju med skådespelarna från filmen och blandade ihop det. Hade bland annat John Mayer gjorde audition för Star Wars och Michael Bublé.
Ja, förstås.
Jag tycker vad man vill om... Det var en del grej som jag tyckte var ganska roligt i alla fall. Men
man kan kolla in.
Men det är ju nog största filmen i år och på ganska lång tid. Det märks verkligen att det är någonting speciellt.
Oh ja, verkligen. Och här i Sverige sammanfaller den ju perfekt med premiären av vår första IMAX-bio.
Och det har ju varit utsålt.
Riktiga IMAX-bio då.
Mm. Det är väl utsålt, va?
Ja,
till
ja.
Många av det som jag såg det, IMAX-visningen är utsålt nästan till nästa år.
Ja, precis. Det är grymt fullbokat där alltså. Så det, ja, det. Och SF-bio gör speciella presentkort.
Bara för Star Wars.
Bara för Star Wars. Och jag fick en Star Wars poster på premiären av senaste Hunger Games filmen vilket var okej.
Ja, det är lite sådär då, men skit i Hunger Games.
Ja, precis.
Skit i Hunger Games, Star Wars kommer för fan.
Ja, precis, den är slut nu. Nu lägger vi det här bakom oss.
Jo, ja, men det som jag pratade tidigare med hype, det är, jag har sett fram emot det här länge och det tror jag du också har. Så.
Ja, och jag tror de flesta ändå inte förväntar sig ett gigantiskt mästerverk. För jag menar...
Det är J.J. Abrams. Ja, men det är snubben som gjorde Lost. Vi vet det här med förväntningar att med J.J. att vi ska inte förvänta oss för mycket, för det är inte så att han levererar 100%.
Nej, precis. Och jag menar, kolla på de klassiska Star Wars-filmerna. Jag menar, och bortse från allt med nostalgi, om det går liksom, och se objektivt, hur bra är de egentligen?
Jo, det är ju så jag också måste vara ärlig och säga. Till exempel att Return of the Jedi är ju inte så, i alla delar av den är inte så bra. Så jag gärna vill få den att låta. Vi har ju Ewoks där som är lite som Original Trilogies Jar Jar.
Ja, lite så. Så jag menar, jag tror, och jag tror inte heller de flesta förväntar sig något perfekt mästerverk, utan bara att det ska vara Star Wars.
Jo. På något sätt, alltså, visst, jag ser fram emot det, men jag ser också fram emot att se vad de, om de vill göra någonting annorlunda med Anthology-filmerna som kommer här framöver.
Ja. Ja. Det ska bli intressant.
Jo, men vi lämnar väl Star Wars där, vi ska inte...
Mm. Nej, det är, vi kan inte säga så mycket mer än att
hur
dess försnacka.
Jo, det har ju varit Copenhagen Docs som jag då har varit på, och Henrik har...
Precis.
Ja, lite på distans.
På distans, precis. Hann jag med några i alla fall. Färre än vad jag hade tänkt innan med, men två i alla fall.
Jag tror faktiskt du hade kunnat se dem ett tag efter här, för den där tjänsten räckte längre, uppenbarligen.
Ja, så nästa år då.
Jo, ja, men det...
Vi pratade väl lite om den här förra året, det var... Eller var det Copenhagen Pix vi poddade om, var det kanske?
Det måste vara Pix.
Ja, men vi tog väl med lite om Docs kanske i års...
Jo.
...sammanfattningen.
Jo, ja, men det, igen, det, jag är som sagt imponerad över hur mycket folk de kan dra. Nu kommer ju också besökssiffrorna, och den har ju vuxit igen. Ja. Och det är till och med så att de flyttar nu, nästa festival är flyttad ett halvår fram i tiden, för den är nu så pass stor att festivalen som den i princip hängde upp i ryggen utav, som var Amsterdams dokumentärfilmfestival, som är, tror jag, större.
Okay.
Alltså festivalen är nu så pass stor så att de här börjar bli konkurrenter, så de är tvungna att flytta sig.
Oj, pass.
Ja, den är ju nu topp tre av världens största festivaler för dokumentärfilmer. Och med den här siffran så är den ju nästan i kapp de andra nu, för den har ju vuxit med nästan 10 000 besökare varje år. Så nu var den uppe på 91 000 besökare.
Ja, det är riktigt imponerande faktiskt. Nu har jag inte koll på liksom besökssiffror på Stockholm Filmfestival som alltid pågår samtidigt, men så mycket tror jag inte en Stockholm Filmfestival har, och då är det liksom vanlig filmfestival.
Jo, men det drar väldigt mycket, och det var ju som jag såg i den här dokumentären This Changes Everything, som jag också recenserade och sa att jag skulle inte vara förvånad om den filmen, om den filmen, alltså om den blir Oscar-nominerad, för den har ju varit en supersuccé och den har ju varit utsålt en massa visningar till en dokumentärfilm.
Mm.
De har ju till nästan, så var det 20 extra visningar på den filmen för att möta efterfrågan.
Oj. Det är ju fräckt ändå. Jag tycker också det är rätt imponerande att de får in så många olika genrer i vad som ändå är en enda genre av film. Egentligen inte genre, en mer typ av film. Så sett. Ett format av film. Men ändå. De jag hann med var ju liksom väldigt olika varandra. Men båda är ändå dokumentär. Så.
Jo, men det är väl det de... Som jag har förstått, de siktar efter att skapa en bredd.
Mm.
Och det, även om det är en övervikt av aktuella ämnen. Ja, det var ju väldigt mycket klimatdokumentärer, det var mycket krig och krigsdokumentärer och effekterna av krig.
Ja, just det.
Och ja, så ekonomiska dokumentärer som handlar om ekonomisk ojämlikhet.
Mm.
Men det är också aktuella ämnen, så det är ju inte lustigt att det finns en stor övervikt av sådana som produceras just nu.
Nej, nej, det är klart.
Som den här udda Russell Brand-dokumentären jag såg.
Just det. Russell Brand ska vara politisk. Ja, han har ju en podcast, vad jag vet, där han liksom tjatar om aktuella ämnen också. Så att han gör en podd, att han gör en dokumentär, menar jag, om världsekonomin på värsta Michael Moore-vis kanske inte är ett så stor överraskning egentligen.
Nej, men det är för mig, det är för mig chockade lite ändå så. Och sen när han dök upp där i, liksom, var bara han på skärmen och började prata om ekonomisk ojämlikhet. Det var lite surrealistiskt.
Jag kan verkligen tänka mig det.
Det var såhär, ja, okej, okej, jag lyssnar väl på dig då, Russell. Du verkar vara en huvudens kille.
Var den bra då?
Ja, alltså, den är som de flesta i den i den genren. Varken mer eller mindre. Han går in, får inte någonting uträttat, men mer bara pratar om hur ojämlikt det är och...
Ja, jag är känd och lyssna på mig.
Jag tycker det behövs ju. Alltså, som jag har sagt tidigare, dokumentärfilmer behövs. Det är viktigt att de finns.
Ja.
Det är ingen snack om saken. Jag föredrar ju spelfilmer såklart, men det är bara för att den teknik och den mall de oftast använder i dokumentärfilmer gör att det blir väldigt långtråkigt att se, speciellt den här typen. Vi sitter i ett rum och berättar om de här händelserna och visar lite bilder till det. Den typen då är det väldigt lätt för mig att koppla bort hjärnan. Då blir det verkligen jobb att tänka på andra saker.
Ja, verkligen.
Som jag såg den här My Friend Rockefeller. Och den var den typen. Visst, det var ju en halvintressant historia om en bedragare. Men sättet de gjorde det på, det är väldigt tradigt att sitta i 1,5 timme och lyssna på en massa personer i ett rum som berättar om den här personen Rockefeller då, eller Christian Gerhardsreiter som hans namn.
Okay.
Som då bedrog en massa människor.
Ja. Det blir ju en föreläsning nästan.
Jo, men det blir så att, du vet, de sitter i ett rum och så intervjuar de alla olika personer.
Okej.
Och det
är... Det behövs väl kanske då en viss... Ja,
men det är ju
teknisk touch för att göra det.
Men det är det jag gillar med Josh Oppenheimer och hans dokumentärer. För de försöker någonting, att på något sätt passa in det i det här mediet. Samtidigt som de faktiskt försöker att informera om en sak.
Ja, precis.
Alltså då är hans dokumentär The Act of Killing och The Look of Silence då.
Ja, just det.
Look of Silence, som jag tyckte jag såg på någon lista, ligger bra till för att bli Oscar-nominerad en tvåna över.
Nej, den andra blev väl där också, va? Eller den första, men
ja, den blev nominerad, men den vann ju inte och folk trodde ju att den skulle vinna.
Ja, just det.
Kan så var det ju den där, vad heter den, 20 Feet to Stardom eller vad det var.
Ja, just det.
Som var lite mer av en ryggdunkar hyllning till Hollywood eller showbiz.
Ja, precis. Och en sån här underdog väg till stardom, antar jag. Mm. Ja, det kanske är hans tur den här gången istället.
Jo, ja, men det är det som är kul också med docs, att de har filmer som, eller dokumentärer som mer eller mindre kommer ligga bra till. Alltså den här festivalen används som en, ja, för att bestämma vilka filmer ska nomineras till dem. Ja. Alltså om de här filmerna är med och tävlar i den här festivalen, så blir det som en, är de med där och tävlar och vinner, så är det bra. Är det ett kvitto på att det är en bra film och det ökar dess chanser att bli nominerad?
Ja, precis.
Precis som Look of Silence vann ju priset på Docs förra året. Och Okay. Det gjorde även Act of Killing för den delen. Och det ledde ju senare, för det kanske också är, för det är en betydligt mindre, vad ska jag säga, mindre skara människor som intresserar sig för den här delen med dokumentärfilmer. Och då blir det lite att den här mindre skaran använder de här festivalerna då, för på något sätt att ja, det här är bra dokumentärer.
Ja, precis. Och jag menar, det är ju kul också, för rent allmänt, alltså folk gillar dokumentärer, de gillar att slänga runt med dokumentärer hit och dit, men varje gång jag tycker mig se något i alla fall, så är det alltid folk, ja men se den här om till exempel, ja, The Cove blev ju jättepopulär att slänga runt ett tag. Mm. För bara kolla vad hemskt de beter sig mot delfiner. Och ja, okej. Och då kommer det någon sån här jätteskum, obskyr avstickare som bara typ, ja, Hitler var ju inte så farlig ändå. Kolla på de här siffrorna på hur han byggde upp Tyskland och så vidare. Och bara, ja, jag vet, men kom igen, för fan. Så jag menar, det är kul med en sån festival som Docs, där de hade ett helt gäng av både konstfilmsdokumentärer, dokumentärer om kulturpersonligheter och så vidare. Inte bara det här djurplågeriet i Asien eller halvdana konspirationsteoridokumentärer.
Mm. Ja, det är dokumentärfilm i alla dess former som det kan vara. Kortfilmsdokumentärer och extremt arthouse flyktiga dokumentärer som man knappt ens kan förklara vad de handlar om.
Ja, precis.
Jag såg ingen sån i år, men jag såg det förra året. Det var Beyond. Okay. Det heter den. Det var en jätteskum upplevelse. Så hela den och funderade på vad det är jag kollar på egentligen.
Ja, men det är kul. Det var lite som Off the North det här året, även att den hade ett väldigt tydligt syfte då i den jag såg. Men ändå, det var ju mer en konstfilm än vad det var en dokumentär. Så,
Jo.
Så det är definitivt en festival man borde följa. Det blir ju lättare kanske för dem som bor neråt södra Sverige och har lättare att resa till Danmark, men när man, för att gå på den här festivalen när den är. Men om man överlag är intresserad av film, filmfestivaler och dokumentärer, så absolut.
Ja. Skulle man vara lustig om man åkte ner, alltså tog en resa till Köpenhamn och åkte ner och bodde där bara för att man skulle få gå på filmfestivalen?
Det tycker jag absolut inte att man skulle vara.
Visst, man skulle vara jävligt intresserad av dokumentärfilmen.
Ja, absolut. Det får man ju vara. Men ändå, jag vet inte hur mycket det kostar liksom att vara.
Ja, de kan ju köpa ett pass som kostar, vad är det, 600-700. Så får du se alla filmer, tror jag.
Och det är ju rätt värt.
Tror jag.
Ja.
Jag är inte 100% säker. Så.
Det kan, men nej, men ändå. Det kanske inte gäller sådana här specialvisningar eller sådär då, jag vet.
Jo, de har 680 danska kronor, vilket blir någonstans på 800.
Mm.
Svenska, så kan du se alla filmer.
Ja. Det är ju värt, alltså. Det är ju ett värt pris om man är intresserad.
Ja, alltså man vill se många och det, så.
Ja, exakt.
Och de har även, såklart, för att börja lite reklam, de har även studiepris för studenter.
Ja, men det är ju bra. Ja. Det är Copenhagen Docs. Förhoppningsvis kan vi ju kolla in det nästa år också, när det är.
Ja, fast det blir nästa år. Det blir 2017.
Nästa år, okej.
Okay. Och samtidigt så flyttar Copenhagen Pix till hösten. Det förvånar mig inte, för de skulle ligga för tätt på varandra.
Okej.
Okay. Så att Copenhagen Pix flyttar till hösten och slår ihop sig med en annan festival.
Aha.
Den fusionerar med en barnfilmsfestival också.
Okej. Okay. Ja.
Som det är organiserat, så ligger alla festivaler i samma byggnad och samma organisation, ja. Styr dem i princip.
Okej.
Okay. De tyckte väl att det finns ingen poäng att separera barnfilmfestival och vanlig filmfestival.
Nej, det är ju logiskt att lägga ihop det kanske.
Men i alla fall, det är ungefär 2017 blir det. I mars, vill jag minnas.
Okej. Okay. Ja.
Så det är ju en tid framöver i alla fall. Det kommer en hel del andra intressanta filmer.
Ja, precis. Eventuellt filmfestivaler också, så.
Jo, men vi får väl gå vidare med filmtipset, tänker jag.
Ja, ska vi ta det och knyta ihop säcken.
Ja, vad har du till oss, Henrik?
Jag har en så jävla bra film, så ni kommer inte tro det. Den här filmen hade jag tänkt göra en recension på senare i min sista kvartalsrapport, men den är så bra så jag måste tipsa om den nu också. Och plus att jag har lite brist på andra intressanta filmer också just nu, som jag inte redan recenserat på bio eller ska recensera på bio och så vidare. Så det här är en film som heter Bone Tomahawk.
Vad handlar den om? Vad är det för någonting?
Den här filmen kom till min uppmärksamhet i och med att jag läste en intervju med Kurt Russell där hans skägg påtalades. Och bara, ja, men det är ju för Hateful Eight, va? Ja, precis, fast inte bara, för jag spelade in en film här precis innan Hateful Eight som heter Bone Tomahawk, där jag också har det här skägget, så jag odlade det för den filmen. Ja, okej, shit, en western med Kurt Russell, den måste jag kolla in. Och då liksom när jag väl läste om den och sen sedermera såg den rätt nyligen, så var shit, det här låter som en väldigt bra film. För det är en western om fyra män som ger sig ut i vildmarken, i vilda västern då, för att leta rätt på, ja, vad ska man säga, grottmänniskor, troglodyter, kannibaler helt enkelt, som har kidnappat en av de här männens fru. Filmen avhandlar deras resa då, och hur de, ja, deras resa genom vildmarken och sådär. Och den har ett riktigt bra cast. Till exempel Patrick Wilson, Kurt Russell då förstås, David Arquette i en liten biroll, Richard Jenkins i en av huvudrollerna, Sean Young av alla.
Ja, det är väldigt intressant, som vissa kommer ihåg då som Pris i Blade Runner.
Precis, jag har inte sett henne åt på jättelänge.
När man kollar på hennes IMDb, så hon är i alla fall inte längre på låtsidan.
Nej, det har hon inte.
Hon gjorde en jäkla massa grejer.
Ja, definitivt. Faktiskt,
hon har verkligen hållit igång, men det är bara att man inte har sett. Det är väl mindre produktioner också, men.
Ja, det är nog det. Jag har inte sett något utav det liksom, så det var kul. Även om det bara är en liten roll i den här filmen, så var det
Såklart menar jag Rachel i Blade Runner, inte Pris, jag var lite osäker där.
Ja, just det. Pris är Daryl Hannah, ja, just det.
Jag blev lite osäker där. Tänkte, vänta nu, var det verkligen det?
Ja, jag bara höll med utan att
ja, du har inte sett filmen, Henrik.
Nej, jag har inte sett min favorit science fiction ens. Jag bara håller med alla andra.
Jag blev jävligt sugen när jag såg trailern i alla fall på den.
Ja, det är alltså det är, tänk dig en blandning liksom av sån här gammal 70-tals western, alltså överleva i vildmarken western som Jeremiah Johnson med Robert Redford. En blandning av den, sen lite av den här Deadwood-realismen. Mm. Blandat med typ Cannibal Holocaust och The Hills Have Eyes. Det är originell och häftig genreblandning. Och den är så välgjord och så spännande och cool. Så att det är jättehäftig film att se faktiskt.
Jo, vi är inte direkt bortskämda med bra västern.
Nej, verkligen.
Men nu känns det som att det kommer här. I alla fall en hel del. Mm, det är väldigt intressant. Vi har ju den här, The Revenant och Hateful Eight.
Precis.
Så.
Och innan dess har vi haft Django och Django Unchained då, förstås.
Cowboys vs. Aliens.
Ja, just. Ja, den ja. Jag tänkte säga True Grit, men
ja, jo, det är nog bättre
istället. Tommy Lee Jones hade en, vad jag tyckte var en rätt underskattad westernfilm förra året som hette The Homesman.
Mm.
Så det kommer alltså när det väl görs en western med lite krut i, så brukar det bli rätt bra ändå. Som det ser ut just nu. Och det här liksom, som sagt, en så cool blandning av genrer. Det är både en skräckfilm och en western.
Mm.
Det ser man inte ofta på ett så lyckat sätt som just den här filmen gör det.
Jo, så du rekommenderar den starkt.
Det gör jag verkligen.
Det är ju filmtipset trots allt, så.
Absolut. Jo. Det känner jag att det måste ses från det här året.
Det är verkligen en höjdpunkt.
Ja, absolut. Det är nog en av de bästa filmerna jag har sett i år, just bara för att den är så unik. Inte bara därför, men framförallt därför.
Så den hamnar på din, kommer nog hamna på din årsbästa lista?
Den kan göra det. Det är möjligt. Det har varit många riktigt starka filmer i år också. Så, men det,
många starka filmer, men också samtidigt många blockbuster som har varit en besvikelse.
Ja, det har varit ett ganska så polariserande år hittills. Faktiskt.
Jo, det har du faktiskt rätt i.
Höga toppar, djupa dalar, medan förra året var höga toppar och sen rätt så jämnt däremellan, eller vad man ska säga.
Jo, ja, precis. Men det var inte sån katastrofal superfloppar.
Nej, precis.
Jo, det fanns ju såklart en del, men
jo, en och annan, men det var svårare att göra sin sämsta filmer 2014-lista än vad det var att göra den bästa.
Ja, jag gjorde ju ingen förra året, men jag kanske gör en i år när jag tänker, för det finns en hel del filmer jag varit missnöjd med. Så.
Ja, spännande.
I alla fall inte, alltså, det skulle inte vara sämsta lista egentligen, för många av de filmerna är inte dåliga, det är bara att de är besvikelser snarare.
Okej, okay. Ja.
Alltså, ja.
Själv har jag ju sett många riktigt dåliga, alltså så det.
Ja, jag har ju en film ganska nyligen här så, som du rantade nästan.
Scout's Guide to the Zombie Apocalypse.
Den kommer inte att hamna i filmtipset inom överskådlig framtid.
Verkligen inte, nej. Den vill jag helst inte ens prata om.
Då får jag se till att se den och lägga till den i filmtipset. Bara för.
Ja, du får göra det. Du tvingar mig till att prata om det igen.
Ja. Så att du har sett den helt fel.
Ja, just det.
You got it all wrong.
Den är faktiskt genialisk om man kollar tillräckligt noga.
10 av 10.
Day.
Nej, men det var väl ingenting mer.
Nej, det har varit lite miscellaneous, mest Bond det här avsnittet, men ändå.
Ja.
Gärna tycker jag också. Vi har ju bara ett avsnitt kvar att göra sen det här året.
Som du förmodligen får fixa till så det kommer ut innan året tar slut också.
Ja, vi får inte vänta lika länge med att spela in den. Det sista avsnittet.
Men det kommer nog finnas nog saker att prata om så.
Garanterat.
Jo, men jag tackar Henrik. Jag tackar mig själv såklart. Tack för att ni har lyssnat på avsnitt 9 utav Munväder. Vi kommer tillbaka såklart nästa månad. Förmodligen innan året är slut. Det är planen i alla fall.
Ja.
Och ni hittar ju det senaste på munväder.se och på vår YouTube-kanal som är Munväder.
Följ oss gärna på Twitter och Facebook med om ni
hör. Jag vet inte hur mycket vi uppdaterar Twitter, men
nej, den uppdateras automatiskt när man laddar upp videor och jag brukar gå in och fixa lite ibland så.
Okay.
Men det är inte vår främsta plattform i alla fall. Ska börja tilläggas.
Jo. Men jag tror vi tar sig så ses vi till nästa gång.
Galant.
Tack för oss.